Hej, jag heter Kjell och jag är en misslyckare. Det har gått 12 timmar, 13 minuter och 47 sekunder sedan mitt sista misslyckande. Men jag tror mig vara i gott sällskap. Jag tror mig att jag finns i en stor skara av misslyckare. Tittar vi bara i Bibeln på människor som vandrade före oss i tro, så var det så att Jakob, han fuskade. Petrus, han hade bland annat ett väldigt uselt temperament. För att inte tala om kung David, han var ju otrogen. Noa drack sig full. Jona, han flydde från Gud. Paulus, han var ju faktiskt en mördare. Han hade mördat människor. Miriam skvallrade, spred rykten. Marta, hon bekymrade sig för mycket. Gideon, han hade väldigt, väldigt dåligt självförtroende. Thomas, han tvivlade. Sara saknade tålamod. Elia var ju faktiskt deprimerad. Moses stammade. Och Abraham såg ju sin ålderdom som ett misslyckande, bland annat när han skulle få veta att han skulle få bära rik frukt, så att säga. Så han var ju, nej men jag är så gammal och misslyckad, inte kan väl jag? Alla de här kämpade ju naturligtvis med den här känslan av att vara misslyckad. Att vara misslyckad, dålig, kass, värdelös. Och här i kyrkan idag så är jag ju övertygad om att här sitter vi. Här är vi som på ett eller annat sätt känner oss misslyckade, värdelösa. Förbi, passé, det är över, det är slut. Jag är så misslyckad och det är så synd om mig nu. Vi är här, vi sitter här, allihop här i kyrkan. Men vet ni att Gud älskar ändå? Gud upprättar ändå. Gud kallar ändå och Gud rustar ändå. Det är det faktum. Fastnar vi i vårt misslyckande så riskerar vi att missa och se det. För våra ögon fastnar i träsket och vi missar vad Gud faktiskt gör och vill göra med dig och mig. Petrus, han fäste sin blick på Jesus ute i vattnet och han gick. Men sen började han ju att sjunka. Och Anneli då, hon gjorde mig uppmärksam på att efter den här händelsen så kunde ju Petrus ha valt att fokusera på att han sjönk. Istället för att välja att fokusera på, ja men jag gick ju faktiskt på vattnet. Eller hur? Alltså det här med att misslyckas har ju så många dimensioner. Det kan ju ha trons dimensioner. Och då väljer vi att se på de gånger vi har misslyckats i tro istället för att se på de gånger vi lyckades i tro. Vi har ett val när det gäller det där. Jesus upprättade honom. Jesus drog honom upp ur vattnet och ställde honom på vattnet och han gick tillbaka till båten med Jesus på vattnet. Jesus vill dra dig och mig, och det här är en liten dålig metafor, jag vet, men Jesus vill dra dig och mig upp ur misslyckandena och ställa oss på misslyckandena så vi kan vandra vidare på dem. Dra lärdom av dem, se vad de var, se vad de gav. Kanske kommer de att hindra oss från olika fällor på resans gång. Men det är vi som står på misslyckandena. Det är inte misslyckandena som står på oss. när vi väljer att se på Jesus. Vi står på dem. Vi står på dem. Jag är helt övertygad, 100% övertygad, att Petrus använde den här situationen som han hade varit med om när han mötte allt det som väntade honom i livet. Då hade han ju det här. Då stod han ju på det här. Han hade lärt sig något istället för att fastna i det. Vi vet ju vad som hände sen med Petrus. Han misslyckades ju. Och han misslyckades ju också 3 gånger när han förnekade Jesus. 3 gånger i rad. 3 gånger i rad. Men så händer det här fantastiska. När Jesus på något sätt tvingar honom, tvingar Petrus att se på Jesus genom 3 konkreta frågor som alla grundar sig i. Älskar du mig? Han på något sätt tvingar honom. Titta på mig människa. Älskar du mig? Se på mig. Och han fick 3 svar, Petrus. Som alla på ett sätt bekräftade hans nya kallelse. 3 svar. Vad hade hänt om alla de här misslyckandena som vi läste om i Bibeln och Petrus hade satt sig ner. Åh, jag är så misslyckad. Jag är så arma. Jag krakar. Jag klarar inte mer. Jag är så dålig. Jag svek och ingenting duger jag till. Jag är så synd om mig. Och så sitter, vad hade hänt om de hade satt sig ner och bara fastnat i träsket och bara sett sina egna tillkortakommanden. Vad hade hänt? Vad hade hänt? Jo, de hade inte sett Jesu upprättelse. De hade missat hans kärlek. De hade inte sett hans kallelse. Och de hade inte sett hur Gud ser på dem. Hur Gud faktiskt ser på dem. Det hade de missat. Jag satt i mitt eget misslyckande. Jag hade varit pastor i några år, jag hade blivit utbränd och jag hade genom utbrändheten och de psykiska uttryck som den här utbrändheten gav förlorat min familj. Så jag satt där på altanen i det hus vi hade hyrt som skulle vara så fantastiskt, det skulle bli vår framtid. Det var ett fantastiskt hus med en altan utöver liksom en sjö. Där vi skulle liksom vara pastorsparet och pastorsfamiljen och jag skulle vara pastorn. Där satt jag när allting hade rasat, allting hade misslyckat. Och jag hade bestämt mig för att nej, men jag går tillbaka till mitt gamla liv. Jag lämnar liksom, jag kunde inte lämna tron för jag hade sett för mycket. Men jag tänkte jag struntar i det här med det aktiva livet. Jag skiter att leva som aktiv kristen. Jag går tillbaka till mitt gamla liv. Jag köpte den sprit jag tyckte om, jag köpte det kött jag tyckte om. Och så satt jag där och skulle grilla och var full av självömkan. Och jag är så misslyckad. Och det är så bedrövligt. Stackars krake. Men någonting händer där. Någonting gör att jag känner nej, jag kan inte lämna det här. Så jag häller ut spriten. Jag häller ut ölen. Och jag liksom går vidare. För jag känner jag kan inte lämna min tro. Men några år senare efter att ha fått kämpa med raserad ekonomi, arbetslöshet. Så står jag lite grann vid vägs ände och har bestämt mig för att så här ska jag göra nu för att ta mitt liv. Och jag hade bestämt, jag hade 2 möjliga sätt som jag var stensäker på att något av de här kommer att bli. Jag hade fullkomligt bestämt mig känner jag. Men det som fanns i mig, det som fanns i mig var en bön. För själv var jag totalt misslyckad, det fanns inget hopp. Jag hade misslyckats som make, jag hade misslyckats som pappa, jag hade misslyckats som kristen, jag hade misslyckats som pastor. Jag hade skulder hos kronofogden, jag hade socialbidrag. Jag gick av och till sjukskrivning. För mig var det totalt, det fanns liksom inget hopp, inget ljus. Jag skulle vara skuldtyngd ända tills jag dog. var min uppfattning. Allt var slut, totalt misslyckat. Men det som fanns kvar i mig var ändå det enda jag orkade be, det enda jag orkade säga var Jesus, Jesus, Jesus. Och nu är jag övertygad om att den bönen var det som hjälpte mig att se på Jesus. Det var den bönen som hjälpte mig att överleva. Det var den bönen som var orsaken, början till min upprättelse. För jag blev upprättad. På område efter område i mitt liv så blev jag upprättad. Och rest upp. Och jag är övertygad om att det var den här bönen, Jesus, 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 som bar mig där. Jag började få en annan dimension i mitt liv. Jag började se hur han såg på mig. Hur han ser på mig. Det var den dimensionen som började smyga sig in i mitt liv. Hur Jesus såg på mig. Jag började se hur han upprättade mig. Och det har hjälpt och det har burit mig under många misslyckanden därefter. Så under den här gudstjänsten så hoppas jag att Gud får beröra ditt hjärta oavsett hur du har det ställt just nu i ditt liv. Oavsett vem du är eller vad du har gjort eller hur du har misslyckats. På vilket område du känner att du är misslyckad så kallar Gud dig att se på Jesus och öppna upp dig för hans upprättelse. Ni vet det här att fastna i sitt misslyckande, det kan lätt bli en identitet. Det är så synd om mig och jag är misslyckad och det här är liksom, det är min identitet. Och jag missar att Gud faktiskt vill upprätta mig och ge mig någonting annat. Någonting nytt. Hela mig. Rädda mig. Så jag hoppas att du får se och uppleva vem Jesus verkligen är. Så att du får kliva upp ur ditt misslyckande och ställa dig på det. Och inte bli misslyckandet utan du är på det. Det hoppas jag att den här gudstjänsten ska kunna utmana dig till. Att möta Jesu klara och fullkomliga kärlek idag. Det är min önskan. Det är vad jag tror Gud vill. För det handlar inte, och det här kommer jag säga många gånger idag. Det handlar inte om vad du har gjort. Det handlar om vad du är när han ser på dig. Och det handlar om vad du kan bli. Det handlar inte om vad du har gjort. Det handlar om vad du är när Jesus ser på dig och vad du kan bli. För släpper du blicken från dina misslyckanden och ser Jesus kärlek, Jesus kraft, då kommer du. Det kommer att börja hända saker i ditt liv. Det kommer att börja ske saker. För ingenting är omöjligt för Gud. Gud kommer också att rusta dig. Han kommer att styrka dig. Han kommer att utveckla din kallelse. Och vet du vad du först och främst är kallad till? Att följa Jesus. Han kommer att utveckla dig i din liksom följelse, i din gemenskap med honom. Det är det högsta han önskar. Det vill han utveckla. Oavsett dina fel och brister, det handlar inte om vad du har gjort, inte gjort eller dina misslyckanden. Det handlar om vad du är när Jesus ser på dig och vad du kan bli. Därför så vill jag nu helt enkelt bara försöka och beskriva för dig vad Gud ser. När Gud ser på dig. Jag vill bara kort ta ett tag här nu för att beskriva vad Gud ser och tänker när han ser på dig. När han ser på sin skapelse. Och det första och det otroligt fantastiska, när Gud ser dig, när Gud möter din blick, så ser han att du är skapad till hans avbild. Du är skapad till hans avbild. Okej, hos Gud finns ju ingen förmåga att misslyckas, det vet vi ju. Men du är skapad till hans avbild. Du kan känna, du kan tänka, du kan skratta, du kan gråta. Du har en vilja, du har ett förnuft, du har ett förstånd. Allt som finns hos Gud, och du är skapad till hans avbild. I första Mosebok kapitel 1, verserna 26. Gud sade, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. Och så hoppar vi över lite grann i versen och så flyger vi iväg till 27. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Alltså, Guds avbild är både manligt och kvinnligt. Du är skapad till hans avbild. Tänk så fantastiskt. Och det är det Gud ser när han ser Johanna. Det är det Gud ser när han ser er allihopa. Ni skapade till hans avbild. Det är ju fantastiskt. Det finns ingenting på jorden, någon annanstans, någonting annat skapat, som är skapat till hans avbild. Men vi som människor är det. Fäst dina ögon på det. Du är skapad till hans avbild. Men inte nog med det. I Guds ögon är du älskad. När Gud ser på dig så ser han någonting som han älskar över allt annat. Ja, men han kanske älskar den mer än mig och den mer än mig. Nej! I Gud finns bara 100% älska, 100% förmåga att älska. Och det finns ingen som han älskar mer eller mindre. När han tittar på dig, just dig, så älskar han dig till 100%. 100%. Vi ser i Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enda son för att den som tror på honom inte ska gå under utan få ett evigt liv. Så mycket älskar han dig när han möter din blick, när han ser dig, när du ser på Jesus, släpper från misslyckandena och tittar på Jesus. Då ser du in i en som älskar dig och ger sitt liv för dig. I Guds ögon så är du så dyrbar. Du är så värdefull att han vill ha en gemenskap med dig för evigt. Jag menar, titta på oss människor. När någonting går emot oss i en relation och liksom, så börjar relationen liksom, vi kompisar men sen glider vi isär lite. Men här, han är inne för det här för evigt. Han älskar dig för att han vill vara med dig för evigt, lära känna dig, umgås med dig, vara med dig för evigt. Kan vi tänka? Kan vi ens ta in det i vår hjärna? I Romarbrevet så står det så här i kapitel 5, vers 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Alltså vi människor, vi har så svårt att förstå kärlek, för vi har blivit svikna, vi kanske har vuxit upp i förhållanden där vi inte ens har känt kärlek och vi har svårt med det här med kärleksuppfattning. Men tänk dig tillbaka till någon punkt i ditt liv när du verkligen kände dig älskad och plussa det mer än rymdens alla stjärnor. Han älskar dig. När Gud ser på dig så älskar han dig. I Guds ögon så är du en glädje. Ibland när man har varit, liksom, ni vet hur det kan vara i en relation. Man kanske knogglar lite innan man går och lägger sig. Och så har man gjort det här misstaget, inte riktigt blivit sams. Och så vaknar man på morgonen och så ser man sin partner. Och så, och man jublar kanske inte riktigt då. Så här, utan man går lite och knorrar. Men lyssna på vad, lyssna här nu på vad Gud säger genom Sefanja. Och det här är när Gud ser på dig. Sefanja 3:17. Herren din Gud bor i dig. En hjälte som frälsar. Och lyssna nu. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Så när han tittar på dig så, ja, jag älskar dig jättemycket. Han jublar. När han ser dig, när han möter din blick, så släpp blicken från misslyckanden. Titta på Gud och han jublar. Varje morgon när du vaknar, varje gång han ser dig så jublar han. Han fylls med glädje över dig. Det är ju fantastiskt stort att Gud jublar över dig. I Guds ögon så är du helig. Helig. När du har tagit emot Jesus Kristus i ditt liv så förvandlas någonting. Så förändras någonting. Du blir helig. Det här kan vara ibland det svåraste ibland att ta in också. Men kan jag vara helig? Jag vet mycket väl hur jag tänker ibland. Jag vet mycket väl hur jag känner ibland. Jag vet mycket väl hur jag misslyckas ibland. Att efterfölja Jesus, att likna Jesus. Kan jag vara helig? Men då läser vi i Kolosserbrevet kapitel 3, vers 12. Klä er därför som Guds utvalda heliga. Heliga. Och så kommer det och älskade. Och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Men fokuset här är att vi är utvalda, vi är heliga och vi är älskade. Tack vare Jesus Kristus. Hur kan det här komma sig? Då får vi fortsätta att titta i Kolosserbrevet. Och då tittar vi i vers 2. Kapitel 9-10. Lyssna nu. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och så kommer det. Och i honom är ni uppfyllda. Och i honom är ni uppfyllda. Alltså, Bibeln beskriver på olika sätt det som händer när du tar emot Jesus i ditt liv. Det är ju att Gud börjar titta på dig genom Jesus. Det är bara tack vare Jesu blod, det är bara tack vare den renhet som Jesu blod gör, som gör att vi kan vara nära Gud. I den här delen av vår tideräkning, så att säga. För din tideräkning är ju faktiskt det eviga livet. Har du tänkt på det? Jag har sagt det förut. Din tideräkning är inte när du föddes och när du dör. Utan din tideräkning blev helt ny den dag du tog emot Jesus. För då kom du in i evigheten. I det eviga livet. Så på den här sidan, tideräkningen, när Gud ser på dig så ser han Jesus. Han ser Jesus i dig. Jesus är där. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Mer än att han ser, du är helig genom Jesus. Genom Jesus. Och inte nog med det. När Gud ser på dig, när du möter hans blick, så ser ju han vad som ska komma. Han ser ju vad som väntar dig. I Kolosserbrevet igen då, 3:3-4. Ty, ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Ert liv är dolt i Kristus, med Kristus i Gud. Och så kommer vers 4. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet med honom. Du och jag ska alltså få träda fram i härlighet med honom. Så en dag som väntar dig och mig, så kommer vi att få uppleva när vi verkligen är heliga. När vi verkligen är fullkomliga. När vi verkligen är fläckfria. För det är dit vi är på väg. Så när du sitter där och sitter och tittar på dina misslyckanden. Och jag är en sån misslyckad krake. Vänd dig om och titta på vad som väntar. Där väntar ju en upprättelse, en fullkomlighet. Där väntar ju ett evigt liv. Där du är helig fullt ut. Fullt ut förvandlad med en härlighetskropp. Alltså det är det som väntar och det är det som Gud ser när Gud ser på dig. Det är det Gud vill att du ska se när fäst dina ögon på Jesus. Och du får se det där istället för alla misslyckanden. Det här är vad jag tror Gud ser när Gud ser på dig. För att se på Jesus, avslutningsvis, det är också att försöka se sig själv med hans ögon. Att se på Jesus menar jag också är att försöka se på dig själv med hans ögon. Om din uppfattning av Gud är att han är dömande och ser dig som en misslyckare, då kommer du att döma dig själv dag ut och dag in. Och du fastnar i självömkande. Om din uppfattning av Gud är att han hela tiden kräver saker av dig för att du ska lyckas, då kräver du saker av dig själv som du aldrig kommer kanske att nå upp till. Bara för att bli omtyckt av honom. För vi är mästare på att sätta ribban på tok för högt. Ni vet, jag ska be 15 gånger om dagen. Jag ska läsa Bibeln, jag ska läsa den från sida 1 till sida sista sidan. Åh, ja. Och så, ni vet, så kraschar vi iväg. Så bara. Du kommer aldrig att räcka till om du sätter din egen måttstock. Sätt Guds måttstock. Det han ser när han ser på dig. Du är skapad till hans avbild. Han älskar dig. Du är en glädje i hans ögon. Du är helig. Du är utvald. Du är kallad. Du är förlåten, du är befriad, du är upprättad, du har fått en del i det eviga livet. Du kommer en dag att stå fullkomlig och helig. Förstå den dagen man vaknar upp. Jag ofta tänker på det. Hur kommer det att vara när min hjärna bara är full av fullkomligt goda, heliga tankar? Fatta vad man längtar dit. Vilken upplevelse. Vilken grej. Visst är väl det här en bättre vy än jag är så värdelös och jag misslyckas igår och det är så dåligt allting. Visst är det väl en bättre vy? Visst är det väl det? Återigen, oavsett vem du är eller vad du gjort eller hur du misslyckats, så kallar Jesus dig att se på Jesus, att öppna upp dig för upprättelse. Oavsett. att du får se och uppleva vem Jesus verkligen är och kliva upp ur ditt misslyckande och ställa det på ditt misslyckande istället. Precis som vi hörde Johannas vittnesbörd. Ta kommandot. Det handlar inte om vad du gjort. Det handlar inte om vad du är. Annat än när han ser på dig. Det handlar inte om vad du gjort. Det handlar om vad du är när han ser på dig. Oavsett dina fel och dina brister. Det handlar om vad du är när han ser på dig. Och det handlar om vad du kan bli. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Alla ting runt omkring. Alla misslyckanden smälter bort som snö. I ljuset av hans ära och makt. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Se upp till hans kors. Och du ser hans triumf. Och den triumf som väntar på dig. I den död som blev livet för dig. Och det blir ju ett tillfälle. Matilda ska sjunga en sång för oss. Och sen så kommer hon att klinka vidare. Du kan komma upp. Så kommer Matilda att klinka vidare sen och leda oss i sånger, lovsånger. Och då blir det ju tillfälle till förbön. Där vi inget hellre vill än att be för dig. Gärna för det som vi har berört på gudstjänsten. Att hjälpa dig att släppa blicken från dina misslyckanden. Ställa dig på dem. Och ta till dig och se upprättelse. Det vill vi gärna. Och jag tror Gud vill det. Och jag är övertygad om att du sitter här nu med bultande hjärta. Och bara känner, jag vill få förbön. Då kommer vi att möta dig där. I Jesu namn. Amen.